Då hälsar vi varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är torsdag. I helgen så spelas den sista omgången inför VM. VM drar igång redan helgen därpå. Och vi har en del att prata om, Fabbe, i nyhetsväg framförallt. Jag har ju spelat fotboll, Ligakuppen. Och jag ska vara ärlig, det är inte mycket med den kuppen som gör att jag går igång direkt.
Men det kände man, alltså så här, man var ändå, jag vet inte, jag försökte tagga igång mig själv, men i alla fall när man såg att City och Chelsea skulle mötas, men sen såg man de här älverna, det var väl bara ett lag som körde med A-laget, det var Tottenham, och det gick ändå åt helvete, hon gjorde noll mål i första halvlek.
Men helt annars, bedrövliga, jag såg faktiskt delar av den, det var riktigt, riktigt svagt.
Ja, nej, men annars var man tappar verkligen taggen, och man såg i klubban att det är för tajt schema, för när till och med mittenlag börjar rotera så här mycket i ligacupen mot andra Premier League-lag, då säger det någonting att vi är på helt fel väg här. Så det var, jag kollade med ett halvt öga.
Ja, nej, men det som du säger, liksom inte ens klubbarna tar det på allvar, och då pratar vi även, alltså att topplagen roterar, det har de gjort i många år, men när det liksom så här, klubbar som Brighton har ju faktiskt möjlighet det här någonstans att utmana om en titel om stjärnorna står rätt. Men när de, nu vann de ju visserligen, men det är ju rotation i alla klubbar. Men samtidigt så här, har ligacupen överlevt pandemin och det komprimerade spelschema som var då, så kommer de ju såklart att överleva framåt också. Men den känns överflödig. Så att vi ska väl inte lägga allt för mycket tid kring det, även om vi kan gå igenom resultaten. Men först tänkte jag ändå att vi tar den hetaste potatisen borta i Premier League, och det är ju det som David Ornstein klev ut med i måndags strax efter att vi hade spelat in vårt avsnitt, där med ganska stora nyheter då, att Liverpools ägare FSG, det amerikanska investeringsbolaget får man ju kalla det, för de äger ju inte bara Liverpool, de äger ju även lite amerikanska sportsliga verksamheter också. De kliver alltså ut här och meddelar att, eller meddelar gör de inte, det har de faktiskt inte gjort. Men ryktet är då att Goldman Sachs och Morgan Stanley, de stora bankerna, har fått uppgiften att påbörja processen om en försäljning av Liverpool Football Club. Vad säger du kring de här uppgifterna?
Alltså att det ligger något i saken är ganska tydligt, för FSG går ju ut väldigt snabbt efter den här artikeln från The Athletic och säger att man sonderar terrängen, att man söker eventuella investerare som ska köpa del av aktiekapital. Men läser man mellan raderna så tycker jag att det är väldigt tydligt att man är väldigt öppna för att sälja allting. Och det man har tagit med sig egentligen de här dagarna efter är väl hur polariserat det är mellan Liverpools supportrar på sociala medier, på olika forum och sådana saker. Hur vissa har varit FSG out väldigt länge, för att om man kollar på nettospenderingen, jag såg något, jag har inte dubbelkollat den här faktan ska jag absolut säga, men i snitt sedan de tog över 2010 så har man alltså spenderat netto 11,5 miljoner pund. Och det är så här, jämför man med Manchester United och Manchester City så det är helt sanslöst vilken skillnad det är, och det säger ju någonting på hur bra man har gjort. Man har rekryterat bra i Jürgen Klopp och Michael Edwards. Man har investerat i arenan som nästa säsong kommer ta 60 000 och även träningsarenan borta på Melwood. Men samtidigt, är det på grund av Klopp, är det på grund av tillfälligheter att man har lyckats? Kan man utmana City långsiktigt när man spenderar så lite på spelinvesteringar? Jag har ju svårt att se det, och det är väl det här debatten har varit mellan Liverpool-supporter, att folk, vissa är rädda att det kommer in någon gulfstat, vissa är rädda att det kommer komma in någon amerikan som vill spela 4-4-3, och vissa vill bara nå framgången. Så det är väl egentligen där man är. Jag som motståndarsupporter är ju rädd att de ska få rika ägare som bara splashar cashen. Absolut.
Nej, men jag förstår verkligen att supportrarna slits här med hur de ska tänka och tycka. För det går ju definitivt att säga att FSG har varit väldigt framgångsrika under deras ägarperiod. De köpte ju klubben 2010 då för 300 miljoner pund. Och idag, vi får se vad det landar på, men det vi pratar en tiodubbling. Det sägs ju att Liverpool värderas till 4,3 miljarder pund. Alltså det är en sanslös utveckling, och man har ju inte bara fått träff ekonomiskt utan framförallt sportsligt här de senaste åren. Sen är ju frågan vem man ska tillskriva de framgångarna. Någonstans så måste man ju ändå, alltså, vi har ju pratat så mycket om ditt kära Manchester United, där vi någonstans lokaliserat problemen uppifrån. Någonstans är ju Liverpool med deras ägare en väldigt välmående klubb, och man har lyckats tillsätta rätt personer i rätt roller. Men det är ju framförallt vad den sportsliga ledningen har gjort. Deras enormt skickliga arbete, där vi har haft Michael Edwards och vi har haft Jürgen Klopp som fortfarande är kvar, och hur han har byggt upp liksom ledningsstrukturen. Det är ju mycket av det som ska såklart tillskrivas framgångarna, för vi vet ju att Liverpool har ju inte i närheten fått lika mycket pengar från sina ägare som många av konkurrenterna, utan man har ju finansierat värvningarna mycket på grund av lyckosamma försäljningar. Så att jag tror att många Liverpool-supportrar då förstår vikten av att vi, frågan är hur länge vi kan vara så pass framgångsrika. Och nu ser vi också att det har varit ett sportsligt sämre år. Och det gör ju att paniken sprider sig lite också. Och så ser man att City fortsätter att rusta. Så det är någonstans så känner nog de att ska vi hänga med sportsligt, vilket man ju har fått mer smak på. Alltså Liverpool, jag är ju uppvuxen med Liverpool. Jag har alltid vetat om historiken, men lite av en loserklubb för min del har det ju varit. Jag som började följa Premier League sent 90-tal, och efter millennieskiftet så har ju Liverpool aldrig riktigt varit och räknat med, om man har bara lyssnat till gamla stofiler som pratat om de tidigare Europacup-titlarna. Men sen har man ju liksom de senaste åren så har vi Liverpool som ett av världens absolut bästa lag, och det har man ju, vill man ju fortsätta att vara. Men frågan är om det går då utan en ägare som är generös, och frågan är om det går att få en ägare som man kan stå bakom i andra frågor, för det har man ju kunnat göra med FSG på något sätt, att det är en ägare som man trivs med ur många andra etiska aspekter. Så att det är tudelat för supportrarna.
Men cyniken i mig säger ju på något sätt att det här är ett perfekt läge för FSG att sälja. Och jag tror väl på något sätt att de har kommit till den här insikten som vi pratar om, att de har träffat rätt på extremt mycket. Och det är det som krävs för att utmana Manchester City. Vi pratar ju om det här commercial revenues, rekordet som Manchester City slog nu, som kavlades ut i måndags. Och vilket som du nämnde, även när Pep är borta, City kommer fortsätta dominera världsfotbollen för att de har så mycket pengar och de har så rätt folk på rätt platser. Så jag tror att FSG någonstans ser Liverpool är en perfekt ställe just nu. Man slåss om ligatitlar, man slåss om Champions League-titlar, man bygger ut arenor, man moderniserar träningsanläggningar, fansen är gladare än vad de har varit på extremt länge. Det är ett väldigt attraktivt läge att sälja Liverpool. Vi säger att den här spiralen går ner i 2-3 säsonger efter den här, och att man inte utmanar på samma sätt och City springer iväg ännu mer, så är inte Liverpool lika attraktiv för en potentiell köpare. Så jag tror att det är ett, alltså, marknadsmässigt perfekt läge att sälja Liverpool.
Ja, verkligen. Och man fortsätter ju att göra investeringar borta i USA också. Det är möjligt att man kliver på någon annan klubb här i Europa. Jag tror inte man är liksom långt ifrån klara med sin europeiska resa när det kommer till att utveckla fotbollsklubbar. Men just Liverpool kanske man har slagit lite i taket, och att man ser det som ett utmärkt tillfälle att sälja vidare. Rykten har ju redan börjat komma ut, och såklart om att det finns någon köpare, såklart från Mellanöstern. Det var väl någon var det Dubai som ska kliva in, va?
Ja, Dubai är väl det ryktet som har sipprat ut lite. De har varit intresserade av att köpa delar av Liverpool tider under FSGs ägande. Sen är det ju även vissa, jag lyssnade på The Athletics podcast när David Ornstein gästade, när de pratade grundläggande om det här, och då pratade de om att lägger man ihop matten att FSG-amerikaner sysslar mycket på amerikanska marknaden, de anlitar amerikanska banker. Vi hade väldigt många intresserade amerikaner som ville köpa Chelsea utöver Todd Bowley, så ser man det på den och hur Premier League håller på att växa i USA, så finns det en logisk riktning att vända sig till USA också. Så det är väl de alternativen som det pratas om. Det är väldigt färskt det här, så jag tror att de här ryktena som bollas upp är väldigt, väldigt tidiga och ogrundade, om man får vara cynisk igen.
Sen ska man ju veta också att Liverpool är ju en speciell klubb. Det är, jag vet inte vad du, om du kan vara partisk nog att uttrycka det sig också, men det uttrycker sig så också. Det finns ju en lång historia och en otrolig stolthet i den där staden bland supportrarna också för Liverpool, så att vi får se om det också gör att det här kan bli problematiskt. Vi vet ju att supportrarna där har ju trivts väldigt bra med FSG och de har ju framförallt trivts väldigt bra med Klopp. Och det verkar som att Klopp har haft en bra relation uppåt mot ägarna också. Vad händer med Klopp om det kommer in en ny ägare? Det är klart att han vill ha mer pengar, men det finns ju också ägare som kan tycka saker. Vilja att laget ska spela 4-4-3. Och någonstans där kan det ju bli en schism också. Så att man ska inte bara liksom stirra sig blind på pengarna och tro att allting löser sig bara för att man får en generös ägare. Utan det måste ju också funka uppe i styrelserummen.
Ja, nej, men det jag säger, jag har ju fått beröm för att jag är någorlunda neutral i den här podden, så jag får säga, alltså Liverpool, det är ju verkligen en speciell stad. Jag ska dra en serierekommendation till alla nu när vi kom in på en speciell stad. Det är en serie som ligger på C-more som heter Anne, som är baserad på sanna historier från Hillsborough-katastrofen, där man får följa en mamma som förlorar en son i katastrofen och följa hennes kamp mot rättvisa helt enkelt i fyra avsnitt av 50 minuter, så den rekommenderas verkligen, alltså så här, för att få en förståelse för Liverpool som stad och vad som har grundat hela mentaliteten kring Hillsborough och sådana saker.
Mm.
Men även, alltså det här går ju även tillbaka till, alltså hur särbehandlade man vart, kanske framförallt under Margaret Thatchers ledning, och man sjunger ju Fuck the Tories på varenda införmatch på pubben, så det är en väldigt speciell stad där laget är väldigt, väldigt viktigt. Vi är ju faktiskt, det är ju faktiskt så här, Jesper, att vi har försökt få in lite Liverpool-röster för att diskutera det här, för att få någon som bottnar i det ännu mer. Säckledaren skulle med ett flyg, så han kunde inte, så vi har ju faktiskt valt att historia för Big Six idag, får vi ändå säga, är det inte det?
Jo, det får man kalla det. Berätta vidare.
Nej, men jag kontaktade en kompis till mig som bor i Liverpool, som följer Liverpool säsongskort, åker på de flesta bortamatcher och följer Liverpool i Europa, och frågade om han skulle kunna tänka sig att spela in en inspelning hur han ser på situationen i Liverpool med nyheterna kring FSG. Nej, men så jag tänker att vi spelar upp ett klipp här som är ungefär 3 minuter när min vän Danny pratar om sina känslor för hela den här nyheten som briserar ut i måndags. Så här har ni.
Hello Fabian. Oh, you well, mate. So yesterday, when he heard the news, I was made up personally, and I think the majority of Liverpool fans were, to be honest, because the top and bottom of it is with FSG, they just don't spend enough, and they haven't got the money to spend, or they won't spend it. They won't back Klopp like the way, you know, City are backed, or even Newcastle now, the money they've got. So for us to be able to compete for the next few years and you know, in the near future and in the long term, then we do need new owners. Because they've just shown that they just don't give money to spend. I mean, the only reason we end up winning the Champions League and the league and things like that is because we sold Coutinho to get Alisson and Van Dijk in. And then Klopp's just worked a miracle since then. That's why I think he's the best manager in the world. Because I don't think Guardiola could have done what Klopp's done at Liverpool, or anyone else for that matter. There is a bit of trepidation from a few fans that they don't want, you know, a Middle Eastern, you know, regime to come in and take over because of the human rights and things like that. But, you know, are these fans still going to watch the World Cup in Qatar, aren't they? So, you know, you know, Newcastle have done it with Saudi Arabia. There was a bit of controversy when they were sold to the Saudi Arabian firm. But, you know, that's all gone now, and now everyone's praising Newcastle for the type of footy they're playing. So people have got short memories. I think people just want to be seen to be doing good, to be honest. But, you know, football's gone that way, and if you want to compete at the top level, then I'm afraid you need the money to do it. And going back to FSG, you know, it's very, they haven't always been the best owners for Liverpool. They've done a great job, don't get me wrong, no one's denying that, but, you know, they tried to form the Super League, which was bad. You know, not one Liverpool fan was happy about that. They were a big part of that. They put the staff on furlough during COVID. you know, they've got to run a £4 billion business and they're putting staff on furlough. They tried to increase the ticket prices to £77. So they haven't been the best. You know, they haven't always done good. They haven't always, you know, got Liverpool themselves, but they've always backtracked on that. So, you know, in order for us to compete, then we do need more wealthy owners or owners who are going to back the manager. But yeah, so I'd say on the whole, you know, the majority of Liverpool fans are excited. We all are, probably 90%, but you know, there's a few who are a bit nervous and anxious about who's going to take over us. But you know, me personally, I'm excited, and I think, you know, no one says nothing about Newcastle now, no one says nothing about Man City, no one says nothing about PSG. It's just all about the money they can spend and how good they're playing. So, you know, no matter who takes over, Liverpool still be Liverpool. And, yeah, hopefully it's a rich fella who takes over us.
Nej, men jag tycker det är jävligt intressant att lyssna på. Jag tycker att ofta när man, alltså så här, vi är svenskar, vi sonderar ofta trängen på vad svenska profilerade Liverpool-supportrar tycker, och många anser sig ha rätten att säga vad alla känner. Så att få någon som är från Liverpool och berätta liksom vad känslorna är, att majoriteten är väldigt positiva till det här och att man inte helt utesluter en gulfstat heller om det är vad som krävs för att utmana på riktigt. Det säger väl lite också så här hur långt fram Sverige är i de frågorna med folk som Noah Bachner och Olof Lund som verkligen gör gnugget för att höja de här frågorna hela tiden, och att England kanske ligger lite efter där. Men det är väldigt intressant att höra.
Ja, men definitivt. Det är ju den här problematiken. När man följer den här ligan, då får man ju vara beredd på att den här typen av smutsiga pengar då kommer in i fotbollen. Jag tror att liksom, vill man ta avstånd från det här, ja, då får man ju faktiskt följa någon annan typ av liga, för att den här typen av investerare, den kommer att letas in på ett eller annat sätt. Om det inte sker regleringar kring det. FA hade ju möjligheten att tacka nej till exempel då till Bin Salman när det kom till köpet av Newcastle. Nu gjorde man inte det, och då känns det som att det liksom, det krävs från de andra lagen också att man kan inte stänga dörren då när pengarna kommer in. Men väldigt intressant att höra Dannys reflektioner kring det här, och vi lär ju få återkomma i frågan till vad som händer då med Liverpools ägarstruktur. Jag är jättenyfiken på det här och det är kul att följa de här två olika lägena som pratar, även om han är inne på att de flesta tycker att det här är positivt.
Jag tror också, alltså så här, nu kommer jag generalisera som djävulen, och folk får ta det här för vad det är, men alltså så här, min reaktion när jag ser vad svenska Liverpool-fans skriver på Twitter, så de flesta som är väldigt anti att FSG ska säljas för att de förstår staden, där ni är inne på det, alltså så här, de permitterade personal, de var för Super League, de är inga änglar på något sätt, folk glömmer väldigt mycket saker, men folk, de flesta som är väldigt anti det här och uttrycker sin oro för vad som ska komma, om det ska komma någon amerikan som inte förstår sig klubben eller ännu värre ett sportwashing-projekt. Alltså så här, min generalisering när jag ser de människorna som hävdar att de liksom, this means more, this is Liverpool, det är folk som knappt har varit i England. Alla jag ser som åker regelbundet är väldigt positiva för den här saken. Det är lätt att sitta framför tvn när man inte åker matcher och så här, nej men titlar kanske inte är det mesta. Men om vi tar en som Robin Bylund som exempel, jag ska inte prata för honom, jag rekommenderar deras avsnitt av LFC-podden, och vi kommer säkert bjuda in Robin också, men Robin som åker på väldigt mycket matcher, det han har fått uppleva den här tiden när Liverpool har haft den här storhetsperioden med dubbla Champions League-finaler, ligatitlar, FA-cup-finaler, ligacup-finaler, det är det bästa han har upplevt som supporter. Är det värt att välja bort det för att någon som inte investerar, för att man ska ha kvar någon kultur i klubben? Det är en jävligt svår debatt, men min känsla är verkligen att de som vill sätta sig på höga hästarna och berätta hur moraliskt det ska vara, det är folk som inte heller åker på de här matcherna. Så det är ju något att ta med sig också.
Det är det verkligen. Du, vi tar oss vidare här i vårt körschema, och jag tänkte att vi ska prata lite VM här nu. Det har vi gjort stundtals, även om vi inte kommer att fortsätta driva podden under VM. Där finns det ju andra format borta hos Dobb som man kan lyssna till. Vi tar en liten välbehövlig paus och sen så kommer vi vara tillbaka. Vi gör vårt sista avsnitt då i början på nästa vecka och summerar såklart den här sista omgången innan VM. Och sen är vi tillbaka med full kraft runt mellandagarna där när Premier League spelas igen. Men vi är ju såklart nyfikna på England, och den VM-trupp som Gareth Southgate ska ta ut här idag torsdag. Och det börjar ju sippra ut lite rykten. Jag har ju sett rykten om att Callum Wilson kommer att ha en plats i laget.
Ja, det känns väl som att det står mellan honom och Ivan Toney. Det är jävligt speciellt det där. Alltså frågeställningarna är väl egentligen Callum Wilson, Toney. Reece James deklarerade ju igår via sina sociala medier att han kommer inte bli uttagen och helt förkrossad för det här. Samtidigt som Calvin Phillips sitter på Manchester Citys bänk igår, sägs vara med, och sen är väl den ständiga frågan, ska James Maddison med eller inte? Senaste ryktet är att han inte kommer tas ut. Vad känner du för det här? Kollar man engelska spelare sen Premier League start förra året, så tror jag att James Maddison har gjort flest poäng av alla mittfältare.
Ja, när jag tittar på de här trupperna som många tar ut då, som man tror att Southgate kommer att ta ut, då finns ju inte Maddison med, och som du säger, det verkar inte som det. Och jag tycker ju på något sätt att det är sjukt att han inte är med, för jag tycker det är en otroligt bra fotbollsspelare, och han har ju gjort de här poängen i ett svagt Leicester, ska sägas. Och han har ju, ja, men han har ju så många, han har så mycket spets i sitt spel, så jag känner verkligen, även om han inte skulle vara en startman, så skulle han i sin form kunna vara med och påverka matchbilder. Samtidigt är det svårt att skicka ut någon av de här spelarna som är istället för honom. Jag tänker att Saka är ju given på offensiva, en av de offensiva rollerna. Jag tycker att Phil Foden är given, även om det är en liten dipp mot slutet. Raheem Sterling gör ingen jättebra höst i Chelsea, men han liksom känns tokgiven. Den spelare som jag tyvärr känner kanske inte har någonting där att göra, men som ändå är lite av en favorit för Southgate, det är Jack Grealish.
Ja, nej, men han, kollar man på den där poänggrejen, jag tror att James Maddison hade typ 31 poäng, Jack Grealish hade 7 poäng på samma period, och det är ett fantastiskt Manchester City. Sen,
och mycket spel.
Ja, verkligen, saker kretsar mer kring Maddison i Leicester, ska sägas, men det säger ju någonting om någonting, det gör det absolut. Sen så här, behöver man ha, alltså Kane kommer starta varje match, behöver man ha både Tammy Abraham och Ivan Toney eller Callum Wilson? Funkar Nej. Inte att köra Kane, Tammy och sen ha Rashford som ett alternativ där uppe, kan jag tycka, för jag tycker verkligen att, alltså så här, Mason Mount är väldigt modern, löpstark i båda riktningarna, 8-10 om vi säger där, även Phil Foden kan spela där, men just James Maddison i den rollen, jag ser ingen direkt spelare de har som liknar honom. Alltså Mount är mer en modern spelare, medan Maddison mer har de här, alltså uspen att kunna göra poängen, och liksom han har foten, och det är verkligen en spelartyp som jag ser att England saknar. Och slänga in James Maddison kontra att slänga in fjärde anfallare Callum Wilson när man jagar mål, då har jag hellre James Maddison i laget.
Ja, jag håller med. Det är en spelartyp som saknas. Jag tror att Rashford är med i truppen, för att han bör vara med, för det är en typ av rollspelare som de kan få nytta av i omställningsspelet, kan användas på flera positioner, och han har ju erfarenheten också. Men tyvärr, hur mycket jag gillar honom, så tycker jag kanske att Jack Grealish är överflödig just nu, även om inte han och Maddison är exakta spelartyper. Sen går det ju då lite liknelsen då med emellan. Det är därför vore det intressant att se Maddison i en bättre klubb, om han kanske följer Grealish öde i att, nej, men handlar det inte allt om mig, då kanske inte jag är lika bra. Men Southgate har ju tydliga tankar och idéer kring sitt lagbygge, och Maddison har ju inte varit en del av det tidigare, så att jag räknar med att ryktena stämmer då, att han inte är med. Annars då, så på det eller liksom centrala mittfältet, Calvin Phillips, som inte har spelat mycket den här hösten, dels på grund av skador och dels, eller främst på grund av skador, men också för att konkurrensen i City är tuff, han sägs vara med.
Det är en Southgate-favorit. Han spelar ju med det där mittfältet med Declan Rice och Calvin Phillips hela EM, när man nästan går hela vägen där till straffläggningen mot Italien. Så det är en Southgate-favorit, så jag tror att han kommer ta med sig. Det är väl som Jan Andersson, han har sina gubbar, och kommer de ändå inte, alltså Bellingham och Rice kommer ju spela.
Och
Southgate känns verkligen sådär, vi var inne på det lite förra veckan, att han har sina gubbar, han vill ha sin stämning i omklädningsrummet, han vill ha sina Jigis, han vill ha sina Granar, han vill ha sina Martin Olssons, och Calvin Phillips är väl en av dem.
Ja, och Harry Maguire är en annan, så får vi se om han letar sig in i en startelva. Det som, alltså, högerbacksplatsen, den är ju inte lika konkurrensutsatt nu då, sedan Reece James fått kasta in handduken. Också efter att Chilwell har kastat in handduken, för då har väl Trippier blivit mer ett alternativ ute till vänster. Men där har i alla fall öppnat upp sig för Trent Alexander-Arnold. Även om han kanske inte är glödhet för dagen, så har vi ju Kyle Walker som också är med och konkurrerar där, men han har ju inte spelat mycket fotboll på slutet.
Nej, så här, alltså allt avgörs ju hur Southgate vill spela, om man spelar en treback eller om man spelar en fyrback. Spelar han en fyrback så skulle jag kunna sätta väldigt mycket pengar på att Trippier och Luke Shaw startar i premiären. Men spelar han en femback så kan både Kyle Walker gå in och spela höger mittback, Ben White kan spela höger mittback, Trippier kan spela höger mittback, och då kan Trent flyttas ut till en wingback. Så alternativ finns ju, och det ska bli väldigt kul att se hur han tar med sig där för mittbacksplatserna. Alltså så här, Ben White är formstark men spelar högerback i Arsenal. John Stones är den bästa, men bakom det så är det fan deppigt alltså.
Ja, det är det faktiskt. Det är en 26-mannatrupp som ska tas ut tydligen klockan 2 då, i lokaltid i England. Så 3 så får vi beskedet här i Sverige. Och alltså, VM är tajt i år. Det spelas, det är ju färre dagar de spelar på, så man kommer ju få användning av truppen. Så att det, just de här ytterbacksplatserna, det kommer nog vara en sån där position som de roterar. De börjar väl mot Iran, va? Under måndagen där. Jag tror det är VMs andra match där England då tar sig an Iran. Och där förväntar vi oss att det är ett England som stormar framåt, och det är ju som alltid väldigt viktigt att Harry Kane kommer till turneringen väl förberedd, och han har gjort en fin höst. Sen är det ju helt otroligt att han aldrig får vila.
Nej, men jag trodde att det var ett skämt. Jag skickade det till dig igår. Jag såg ju inte Spurs, men jag går in och kollar elvan i första halvlek och bara, vad fan är? Alltså så här, skämta. Alltså Conte vill ju typ att Kane ska skada ankeln så att han är borta i 3-4 veckor nu, så att han får vila under VM, för att han startar igår mot Nottingham Forest på bortaplan. Han har startat varje match i Premier League och Champions League den här säsongen, och att han skickas in i ligacupen. Det är som att Conte vill pissa Southgate i ansiktet. Jag ser inget annat.
Nej, det är märkligt, för att det kommer ju bli speltid i helgen, och jag är inne på, det blir intressant att se till helgen vilka spelare får vila, för att de kanske känner att jag vill nog ladda upp här inför VM, jag vill inte riskera någonting. Och det gäller inte bara med engelska spelare, utan det finns ju andra nationaliteter i den här ligan som har som ser fram emot VM. Det kommer ju vara någon spelare vars dröm blir krossad i helgen, det är jag övertygad om.
Men det där ska du tweeta om det där, och du är ju helt rätt på bollen gällande Mané. Det ska bli kul att se nu sista omgången hur spelarna går in, om man kommer se som tv-tittare, om man kommer se någon skillnad hur de går in i dueller. För vi har alltså bara senaste tiden Jota, vi har Luis Diaz, vi har Mané, vi har Son som tas ut i truppen dock, men vi vet inte status där. Alltså det är sjukt mycket stjärnspelare som har gått sönder, och det är inte konstigt med det här tajta schemat. Så om vi ser folk som kanske backar och inte går in maximalt i dueller i helgen, så skulle inte jag bli förvånad.
Nej, ur den aspekten blir det också intressant att följa sista omgången, där vi har väldigt många matcher på lördagen då, för att då ge spelarna så mycket ledigt som möjligt.
Har du förresten sett det nya på sociala medier? Ja, det går ju inga, alltså så här, United har inte spelat som vi pratade sist, så jag har egentligen inget sätt att nämna Lisandro Martinez, men jag måste ju komma på ett sätt att prata om honom. Så jag har en spaning här. Och nu kommer den känga. Och det här är ju ett lag som har all framgång i hela världen. De kanske är på det bästa supporterplatsen som de har varit i deras liv. Framförallt många yngre generationen. Det är klart att vissa har upplevt ligatitlar och invincibles. Jag pratar om Arsenal. Det har ju kommit upp en grupp här på Twitter som varje gång ett United-fan berömmer Lisandro Martinez. Vår redaktör Harry ska fan också benämnas i den här gruppen, för han är precis likadan. Så fort någon berömmer Lisandro Martinez, de är provocerade, för de tycker att William Saliba är så oerhört mycket bättre, så att Lisandro Martinez får för mycket beröm.
Ja, det är ju någonting jag inte lagt märke till, men det är ju de där typer av stridigheter som du noterar och som du värderar. Men jag tycker väl att ni ska få nämna, nu pratar jag ni Manchester United, ni ska få nämna hur otroligt bra Lisandro Martinez har varit, och förhoppningsvis är han ju väldigt bra för Argentina också, för att han går väl rätt in i den där elvan. Samtidigt som Arsenal-supporterna ska vara stolta över Saliba. Man kan väl vara stolt över båda? Ja, men säger jag lite känner... som någonstans ja, mitt emellan.
Ja, men det är ju där jag känner. Nu har jag mognat. Ibland är jag inte så jävla mogen, ska absolut sägas. Men vad fan, låt mig älska Lisandro Martinez. Ja. William Saliba är fantastisk också.
Mm. Bra.
Dumma jävla Arsenal-supportrar.
Ja, exakt. Med den lilla avslutningen där så blir ni nog vänner. Big Six görs i samarbete med ATG.se och nu ska vi få höra från Sveriges hetaste expert hur det slutar i helgen, för du har tagit fram ett på nytt jäkligt läckert spel.
Ja, nej men känslan är bra efter två raka spel, samt vi måste även nämna 9-1 på Big Nine förra midweek för att höja självförtroendet ännu mer. Och vi gick ju på en Liverpool-vinst och Mohamed Salah som målskytt senast mot Tottenham, och vi kommer fortsätta på samma tema, men vi kommer skruva om den lite. Det kommer äntligen lossna. Äntligen kommer det lossna för Darwin Núñez. Han kommer till målchanser, han är i boxen. Mot Southampton så kommer han göra mål. Utöver det här, Liverpool vinner med minst 3 mål. Liverpool måste alltså vinna med 3 mål eller fler, samt att Darwin Núñez ska göra mål. Och det här erbjuder grabbarna bort oss ATG 3,70 i odds för.
Ja, gillar den där. Alltså Darwin Núñez, han kommer göra mål i helgen. Det finns inget annat. Han ska ladda upp inför VM här nu, och han har varit så nära här på slutet. Gjort några mål, men nu kommer det bli catch-up-effekt på honom. Så ett väldigt bra spel. Glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela, och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hans. Och som vanligt då, så kan man ju då ta del av våra tips på www.dob.one/big6. Tack ATG! Du, det hände grejer på tränarbänken i Southampton, och det var en riktig bomb som slog ner. Nathan Jones från Luton, han ska nämligen ersätta då Ralf Hasenhüttl som ju fick dojan. Vet inte om han är på plats på Anfield här till helgen. Det är väl inte helt officiellt ännu, utan det är väl The Guardian som kliver ut med de här uppgifterna. Men han ska ha skrivit på då en long term deal här med Southampton. Och vem är det, Fabbe?
Har vi någon championship-expert vi kan ringa upp, eller är vi cancelade där?
Vi är nog cancelade i de sammanhangen. Men jag vet ju att Luton har gjort det väldigt bra. De har gjort en otrolig resa, och den är väl Nathan Jones högst delaktig, va?
Ja, nej, men det är häftigt, för han har varit i Luton i 2 säsonger. Han tog ju alltså över klubben när man låg i botten av League 2, och tog dem till övre halvan av League 1 innan han skrev på för Stoke. Sen efter det så gick han tillbaka till Luton och har på 2 år tagit dem alltså från botten i Championship till playoff förra säsongen. Så det är en väldigt, väldigt fint CV, en liten klubb som Luton. Sen vad han spelar för fotboll, ska vara helt ärlig, jag har ingen aning.
Nej, det har ju inte jag heller, såklart. Men gjort det väldigt framgångsrikt. Det känns som ett pickt val det här. Alltså, man uppskattar ju liksom, när man plockar upp tränare som har gjort det bra med i lägre ligor med mindre medel. Och som jag brukar säga, när det är på den nivån att man har gjort det bra, då är man ju värd chansen. Sen är det ju ett tufft uppdrag, såklart. Men just att han har lyckats att få ut max från en spelartrupp i Luton gånger 2, det talar ju för att han även kan få fart här då på Southampton. För det behöver de.
Ja, men det jag tycker känns bra med den här rekryteringen är hur fort det gick. Alltså så här, vi vet så här, i år när det sparkas många tränare i Allsvenskan, så har man liksom när man har pratat med sportchefer och ansvariga för ny rekrytering, så pratar de om att även när man är nöjd med tränare så pågår ju en ständig liksom research, att om det börjar gå knackigt så ska man ha några namn uppe. Och med tanke på, jag tror att det här kavlades ut ryktena redan dag 1 efter Hasenhüttl på sparken, så det är ju ett jobb Southampton har gjort där. Sen om det är rätt, det återstår att se, men när det kommer upp britter så här, alltså så här, det är kul. Sen alltså per automatik, man är ju negativ till brittiska tränare, de är ju överlag skitdåliga, men hoppas han visar oss fel och liksom kan göra något kul med det här Southampton.
Ja, absolut. Vi håller lite på Nathan Jones här då, i fortsättningen. Har du läst någonting? Nej, i och med att det inte är officiellt så räknar vi väl med att han tillträder under VM-uppehållet, va?
Ja, vad Guardian skrev i den här artikeln, så ska han ju ha varit på plats igår när man spelade ligacupen. Men i och för sig, arbetstillstånd borde inte vara lika problematiskt, men det känns fan som att alla tränare, att det har tagit ett tag. Det har tagit 1-2 matcher innan de har tillträtt den här säsongen. Sen om det har med arbetstillstånd eller att det är svårare, men det kanske bara gäller utländska tränare. Jag har faktiskt dålig koll på det, men man möter alltså Liverpool på Anfield på lördag 16:00, så det är ändå ganska snabbt dit. Så tveksamt.
Ganska skönt att slippa den, va? Debut. Känns som att den där får någon andre gubbe ta. Och sen så kliver jag in på måndag och börjar Rodda. Nathan Jones då, som beskrivs som en väldigt hårt arbetande tränare, har jag tagit till mig. Jobbar extremt mycket. Tycker jag man i och för sig hör om ganska många tränare, men det här kanske är något extra då. Du, innan vi pratar Premier League till helgen, så måste vi gå igenom Champions League-lottningen också. Som också skedde då precis efter att vi hade spelat in i måndags, och vi konstaterar väl att det var ganska rolig lottning för de engelska lagen, va?
Ja, men det tycker jag absolut. Alltså så här, att City skulle få ett pissgäng, ursäkta om vi har någon tysk vurmare som lyssnar på det här, men sett till hur bra City är så får vi ändå klassa Leipzig, som har tappat väldigt många spelare, som ett pissgäng i de här sammanhangen. Men annars, alltså så här, det är klart att det vattnas i munnen. Liverpool med 6 Champions League-titlar och Real Madrid har väl uppe mot 11-12 mästarna, och framförallt en repris på finalen, så det kittlar ju något oerhört, och jag känner fan att folk underskattar Liverpool i det här mötet.
Ja, men jag håller med. För det första så är det ju liksom så här, det hinner hända mycket med Liverpool fram till dess. Så är det alltid, man slår fast saker. Det ska väl vi också göra, annars blir det ingen roligt. Men man slår fast saker i november, december, och så ska det här spelas någon gång i februari. Men det är klart att där vi har laget nu så är ju Real Madrid favoriter. Men det hinner ju hända en del fram till dess. Så det här mötet, det kittlar verkligen.
Ja, verkligen. Det är lite kul. Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket, men jag pratade med en kompis igår lite på Twitter, och hans spaning var ju att Liverpool kommer gasa rejält efter VM, och tänker man, alltså så här, lägger man ihop lite ett och ett, så Trent kommer inte spela VM, alltså så här ordinarie troligtvis. Salah kommer inte spela VM. Man får tillbaka Diaz, man får tillbaka Jota som får vila upp sig nu under skadeperioden. Vad har vi mer? Andy Robertson kommer inte spela VM. Man får tillbaka Matip, man får tillbaka Konaté. Så att Liverpool kommer kunna gasa ganska rejält efter VM ser jag som väldigt troligt. Och folk, alltså så här, tar man det här mötet när de spelar Champions League-finalen, Liverpool är ju ganska mycket bättre i den här matchen, om vi ska vara helt krassa, och Courtois är ju överlägset den bästa spelaren i den matchen, och Real Madrid, har de blivit bättre, har de blivit sämre? Jag vet inte. Modric och Kroos är 1 år äldre, Tchouameni och Kamavinga 1 år äldre, så jag skulle säga absolut 50-50. Det som talar för Real Madrid är att man får avsluta på hemmaplan. Hade Liverpool fått avslutning på Anfield hade jag hållit Liverpool som 55% favorit i den här matchen.
Thiago har väl tackat för sig i landslaget också, va?
Ja, just det, det var han, va?
Sen en tid tillbaka, så att det blir ju bra vila för honom också. Vi vet ju hur viktig han är för att Liverpool ska klicka, och det känns som att han har ju haft sina skadebekymmer, ett VM här mitt i allt. Nej, det hade ju bara ställt till det för honom.
Liverpool går rent efter VM.
De har ju bra schema efter VM också, och så har de satt hämt den här på lördag, så att ja, vi har ju sagt att Arsenal ska komma före. Det är det vi har sagt, så inte folk är på oss här nu när de nyper en topp 4-plats. Utan Arsenal ska vara före Liverpool när vi summerar.
Jag borde passat på att njutit mer. Alltså, de är tillbaka nu, jag känner ju det.
Och sen har ju liksom så här Chelsea och Spurs gått så dåligt också. Så att det, och ditt United är inte riktigt där ännu. Så att, Liverpool kommer klättra. Dortmund-Chelsea.
Ja, Thomas Tuchel-derby, om man får vara tyschig och säga sådana saker.
Ja, det får man.
Nej, men det är väl ett kul möte. Alltså, så här, Dortmund har ju ett jävligt ungt och flärdigt lag som de alltid har, med supertalanger som man kanske inte ser så jätteofta. Man ser dem dyka upp i Champions League, typ Moukoko, Reina och Bellingham framförallt. Då. Så det är klart att får inte Potter ordning på det här så kan det bli stökigt, för Chelsea just nu ser inte roliga ut. Man ställer upp ett bra mycket bättre lag än vad City gör i ligacupen igår, men torskar ändå ganska klart den här matchen. Så Potter måste få ordning på det här. Sen troligtvis både Chilwell och Reece James tillbaka. Kanté kanske också, de är ett helt annat lag. Det ryktas ju även att man ska gå för en Nkunku i januari redan. Så det kan ju vara ett helt annat Chelsea, precis som det kan vara ett helt annat Liverpool när de här matcherna börjar.
Ja, det behöver ju vara ett annat Chelsea här, känner jag. Precis som det behöver vara ett annat Liverpool för att man ska ta sig vidare. Dortmund är ju en mer tacksam uppgift än Real Madrid såklart. Men det blir inte helt lätt. Får vi se då med Jude Bellingham också tillbaka. Och kommer nog vara dominant när han kommer till öarna. City Leipzig, ja, det ska ju vara slakt.
Ja, det där städer de av. Alltså mötet, alltså så här, det är ju ett litet hipstermöte, men det är ju så här lite, ja men Serie A mot Premier League, det finns ändå, alltså den här Premier League, La Liga-rivaliteten, jag känner inte den. Det är nog för att Serie A-vurmarna är lite mer högljudda än vad La Liga-killarna är, så man känner ju lite PL-Serie A-rivalitet i det här mötet per automatik med Milan Spurs.
Ja, definitivt. Det här blir, och det känns ganska, alltså Milan är bra. Alltså de gjorde väl ingen jättematch, men hade så mycket skador då på Stamford Bridge när de mötte Chelsea. Men det här blir ett häftigt möte. Det kan ju bli ett svensk möte. Vi hoppas att Zlatan hinner komma tillbaka så att han får bli den äldste målskytten i Champions League genom tiderna. Och så har vi ju Kulusevski såklart som kommer vara ordinarie om han är frisk. Även om jag har sett då att det pratas om att det ska komma in en backup till honom. Malinovski va, från Atalanta sägs ju vara nära. Och sen har det pratats om deras tidigare egna produkt då, Marcus Edwards, Sporting-anfallaren som gjort det väldigt bra i Champions League. Han ska ju vara aktuell för en återkomst.
Mm, ja, men det blir kul att se hur det kommer se ut när det här mötet börjar. Vet du vad jag tänker på när jag tänker Milan Spurs i Champions League?
Nej.
Det är ju det här när... fan, är han assisterande till Harry Redknapp? Joe Jordan, gammal, jag tror han är walesare kanske. Han går ju liksom huvud mot huvud mot Gattuso. Gattuso kommer ut på bänken och blir typ stryptag. Riktigt fina minnen. Runt 2010-2011 kanske. Så det är ju där jag tänker på direkt när jag tänker på det här mötet i Champions League i alla fall. Så det blir kul att se dem igen.
Ja, definitivt så. Om du ska få snabbt dra då, vilka fyra lag går vidare i de här mötena?
Jag vill ju inte spela, i och för sig, vi är i en Premier League-podd. Nej, alla fyra går vidare.
Säger att tre lag går vidare. Jag tror inte att Liverpool löser Real Madrid i ett dubbelmöte. Jag tror att Chelsea går vidare, jag tror att City går vidare och jag tror att Spurs går vidare. Så att vi får hoppas att du har rätt då. Tre engelska lag vidare, säger jag. Sen hinner det ju hända massor fram tills dess. Ditt Manchester United, de fick ingen bra lottning du.
Alltså jag tycker på något sätt att det är, alltså så här, det är ju motsägelsefullt, men jag tycker på något sätt att det är lite kul. Man har ju på något sätt saknat de här matcherna, och Europa League är ju deppigt och så här, säga vad man vill. Ja, en vinst ger en Champions League-plats och det kanske är, ja, alltså så här, det blir tajt att komma topp 4, så det är en väldigt bra chans för Manchester United att ta sig till Champions League genom att vinna Europa League. Men samtidigt, jag saknar verkligen de här matcherna som betyder någonting. De här Europakvällarna, vi har fått ganska träliga lottningar när vi har gått i Champions League. Men de här minnena man har poster Alex är ju PSG away. Det är ju liksom det absolut bästa, den största euforin på över 10 år. Och att få Barcelona med det här laget, den här satsningen med Xavi som inte imponerar. Jag tycker det ska bli jävligt kul. Så det är klart en dålig sportslig lottning, men jag tyckte att det var kul.
Ja. Det blir häftigt. Och så Barca, de vill ju inte vara där. Alltså, ni vill ju inte heller vara där, men ni har ju någonstans accepterat att ni är där. Så kanske också att underskattningen kan tala för er del.
Ja, nej, men det är bara hålla tummarna. Jag är lite sugen på att åka. Vi avslutar ju på hemmaplan mot Barcelona och sen har Brentford på söndag. Så kan det bli en liten dubbelmacka där. Det får vi se. Det skulle vara kul.
Ja, fotboll spelas till helgen redan. Och vi har ju... En het lördag som sagt med många matcher. Det är väl ingen riktigt sån där toppmöte till helgen, men det behöver man ju inte ha. Mycket fotboll uppskattar vi. City Brentford först ut, räknar väl med att Haaland som fick hela matchen på bänken igår i segern 2-0 mot Chelsea. Och här kommer Brentford få jobbet.
Ja. Ja, det kan man lugnt säga. Fin rotation där och City kommer defilera in det här i mål. Och det är upp till Arsenal. Sen avspark bort mot Wolverhampton om man ska bli VM. Blir man världsmästare? Eller det låter nästan för stort va?
Precis. Vintermästare blir man ju.
Ja, VM-mästare. Sen kör vi vad fan säger man? Nyårsmästare? Fan vad vi håller på att snacka om det här. Det är inte ens kul.
Nej. Nej. Vi kör på ändå. Arsenal kommer ju lösa sitt, så man blir ju inte vintermästare.
Nej, troligtvis inte. Nej, men Brentford är ju den där 2-2 man släppte in senast. Tony tillbaka efter avstängning, men det här ska City städa av så det sjunger om det. Och det är ju
synd här.
8 matcher på lördagen, det är sjukt.
Ja, det är tråkigt att Pony är skadad, för vi minns ju när han gästade Toto Balotto. För de som inte har lyssnat på det så finns det gästavsnittet tidigare under året där han sa att han såg ju fram emot att möta Haaland, att han ska försöka ta ner honom på jorden. Han liksom såg fram emot den fysiska duellen, men den får vänta då till i våren när de möts på Brentford Stadium.
Ja, alltså hemma har ni större chans. Får vi hoppas att han inte ringer Alex Milosevic och frågar hur man gör, för de tipsen är inte jättebra.
Nej, exakt. Vi har en retur i form av att Bournemouth Everton möttes ju tidigare i veckan i ligacupen. Och det var ju nästan ett genant resultat för Everton. Torskade ju 4-1 i den matchen. Och Everton ställde ju visst, DCL var inte med från start. Men man mönstrade ju ett ganska bra lag i den här matchen. Och Bournemouth, de roterade en del. Jag tror inte Solanke spelade. Men vinner ändå väldigt komfortabelt med 4-1. Så att det där var ju en rejäl smäll. Men det var inte särskilt bra.
Nej, alltså Everton, det är svårt att få grepp på dem. Vi har gjort en krisstämpel i början av säsongen. Vi har sagt att det är lugnt att man kommer hålla sig kvar. Och nu närmar man ser den där krisstämpeln igen. Så det är jävligt svårt att veta vart man har Everton. Samma sak med Bournemouth. Alltså så här, vi har ju deklarerat att man är ute, men man gör bra insatser på något jävla sätt. Trots att man typ inte har en relation till en enda spelare och det är ingen spelare som skulle färga ett annat lag, så gör man det ändå stabilt efter förutsättningarna.
Ja, men absolut så. Everton som också bytte in, alltså Iwobi började på bänken och Gray började på bänken och även McNeil. Alla tre kom ju in tidigt i den andra halvleken och man startade med Gordon och Nimo Pay där uppe. Så att, svag insats från Evertons sida, och nu har man ju fått Calvert-Lewin såklart skadad igen då, vilket ju kanske inte talar för mig heller ändå. Bournemouth är lite favoriter där, får vi definitivt säga. Liverpool ska ju ånga vidare mot Southampton. Det kan bli ett blodbad. Får vi se om Nathan Jones står där eller inte, om han gömmer sig. Annars så tycker jag att Newcastle-Chelsea är ju den hetaste matchen här.
Ja, verkligen. Och det såg mig inte komma i början av säsongen att den här skulle vara så het. Och Chelsea alltså 3-10 borta sa det. Newcastle stora favoriter på 2-40. Så det säger ju väldigt mycket om alltså klubbarnas skick just nu, och Newcastle börjar få tillbaka spelare. Saint-Maximin startade senast, Bruno Guimaraes som Noah Bachner i deras VM-podd utsåg till, jag tror han sa, vad sa han? Brasiliens bästa mittfältare. Stora ord, men
ja. Verkligen.
Nej, men det ska bli kul att se. Alltså så här, när Newcastle mötte United, det är ju bara en månad sedan, då såg man inte United som favorit, för att man tänkte, ja, men det är Newcastle. Alltså så här, de är inte så bra. Alltså det har gått 9 matcher, men de är inte så bra. Nu har man ju tagit 4 eller 5 raka stegar sedan dess. Nu vet man ju att Newcastle är bra, och Chelsea är inte bra för tillfället. Så ja, men här ser man fram emot. 18:30 va?
Ja, det är det. Och sen så får man ju den här 2045-matchen som vi uppskattade så mycket senast när det spelades fotboll vid den tidpunkten.
Speciellt hur den gick.
Ja, exakt. Får se om Wolves då, med ny tränare. Lopetegui ska väl leda laget här va?
Ja, jag tror att det är klart med det där jävla arbetstillståndet som vi återkommer till. Så man fick väl en liten, det såg väl lite bättre ut mot Brighton, men Semedo beter sig så där på övertid, så går det inte att vinna matchen. Men det var väl något steg framåt att man lyckades göra 2 mål. Det känns som det är 2 år sedan Wolves gjorde 2 mål i en match liksom.
Ja, sen på söndagen då så måste ju ditt United studsa tillbaka mot Fulham, men det blir ingen lätt match.
Nej, alltså så här, känslan, vi spelar in där idag torsdag. United har en returmatch mot Aston Villa i ligacupen ikväll. Känslan är att Erik ten Hag, han fattar inte hur man roterar. Han kommer ställa upp bästa laget. Vi kommer säkert vinna ikväll och sen så kommer vi torska mot Fulham med Mitrovic tillbaka efter att han missade matchen mot City. Så nej, känslan är inte superbra. Men får vi tillbaka några spelare så vill man väl ändå vara hoppfull. Det ska bli kul att se om Vigge får förnyat förtroende eller om han återgår till Harry Maguire efter Vigges väldigt tveksamma insats borta mot Aston Villa i söndags.
Ni har ju match ikväll också i ligacupen mot Aston Villa, och vi konstaterade tidigare här i fotbollsmorgon att det kan bli ett riktigt svenskt möte. Robin Olsen kanske får chansen i ligacupen i kassen. Vi har Augustinsson som skulle kunna få chansen till vänster i Villa. Vi har Vigge då som kanske ryker mot Fulham men får chansen här från start i ligacupen, och sen Elanga på det.
Ja, fan, det stämmer. Det är väl ganska troligt att det är väl ganska troligt att alla 4 startar. Eller svårt att veta med Unai Emery hur mycket han vill rotera och hur mycket han vill lära känna sitt lag, men väldigt svårt att se Villa och så Brighton borta. Det är klart att fokus borde ligga på den på söndag, så vi borde få se 4 svenskar.
Ja, det vore läckert faktiskt. Hur känns det här nu då att Premier League är över till helgen? Är det deppigt eller har du börjat få lite VM-pepp?
alltså VM-peppen har absolut börjat. Alltså så här, jag har väl på något sätt känt att det har varit jävligt kul, för vi gör så mycket content i podden, men det har väl på något sätt känts med Champions League i stort sett varannan vecka. Det är väl typ 2-3 veckor sen ligan började som det inte har varit midweeks. Så att få ett litet break från det här ska väl, jag ska inte säga att det blir skönt, men det är ändå skönt att få lite tid och sen så kan man få upp peppen igen. Men jag börjar absolut bli taggad för VM. Debatten om att Qatar är problematiskt på allting, den behöver vi inte ha. Jag kommer bara prata om det sportsliga nu, men fan, förutom att man inte är ledig och har semester och liksom ser matcherna med sina polare, som är en stor del av VM-febern, så alltså att se de här matcherna, Tyskland ska möta Spanien i gruppen, det kan bli Frankrike-Argentina i åttondelsfinal, alltså så här, det är hur mäktigt som helst, det ska bli skitkul.
Ja, jag har också börjat känna tagget. Det är klart att det alltså det problematiska med Qatar finns där, och vi har blivit väl upplysta kring problematiken som finns där nere, och sen också att det spelas mitt i vintern, men det finns ju också lite fördelar med vintern, just att det här med att det är ju dels att Sverige inte är med då, de åker ju alltid ut tidigt, och då kanske man tappar lite lusten på mästerskapet, men det finns ju inte så mycket annat att göra, solen skiner inte och man kan inte dra till någon strand, utan det är bara att stänga in sig, och vill man liksom, känner man att man sitter ensam och kolla på matcherna, då kan man ju slå på YouTube och följa oss borta på Dobb, som kommer ju köra så kallade watch-along, så att vi följer matcherna. Det blir lite så här vardagsrumskänsla, och så ser vi matcherna tillsammans och kommenterar och har roliga tävlingar och annat. Mm. Så att det kan ni ju göra för att få lite sällskap. Sen är ju vi återigen ju på tisdag. Eller måndag blir det väl. Måndag är vi tillbaka.
Ja, måndag.
Med ett summerande avsnitt. Och därefter då, som sagt, ett litet uppehåll. Och sen är det ju väldigt fint att vi ändå får fotboll runt mellandagarna där. Så man slipper bara... alltså, man vill undvika att bara umgås med släkten. Får man lite fotboll där också. Det hade känts jäkligt surt om de hade tagit bort det också.
Ja, så VM-finalen spelas väl den 18. Hade vi gått fotbollslösa där i två veckor, och sen som i julledigheten, det hade man inte klarat av som människa. Så det är skönt att de har fått kritik på att det är tajt schema, men alltså så här, vissa traditioner rubbar man inte på. Fotboll ska spelas på Boxing Day, så enkelt är det.
Nej, och sen alla lag går inte till final heller, utan några spelare kommer ju ryka tidigare. Jag har ju listat ut att England åker i åttondelen.
Vilka åker de mot då?
Nej, men det är Danmark eller Frankrike de kommer få möta, och de ryker mot båda. Alltså det beror ju på, England kommer ju vinna sin grupp, för den är alldeles för lätt. Sen så blir det ju Danmark. Jag är lite trött på att man håsar Danmark lite för mycket, tycker jag. Alltså de är bra, de har byggt ett jättebra lag, men det här med att man ska liksom sitta och tokhylla varje spelare. Man har ett bra centralt mittfält, men när blev Joakim Andersen en världsklass mittback? Och Schmeichel går ju kräftgång borta i Nice, så jag vet inte riktigt vem ska göra målen. Sen är Danmark ruskigt bra som lag, men Danmark slår England ändå, det vågar jag faktiskt slå fast, men sen tror jag det tar slut för dem. Vad tror du om England?
Det är ändå fint att du ska slå ner på Danmark för att sen säga att de går i kvartsfinal och slår ut England. En av dem ändå stod.
Folk sitter och snackar om att de ska vinna mästerskapet.
Nej, det kommer såklart inte ske. Det är alldeles för bra länder. Fan, jag tycker att på något sätt att europeiska lagen underskattas. Alla som man pratar med håller i Brasilien och Argentina som favoriter. England, alltså så här. Fan, jag älskar ju Englands landslag. Hur man nu kan göra det under Gary Southgate. Men jag säger att det blir... Fan, kommer den hem?
Nej, men det gör den inte.
Nej, det gör den faktiskt inte. Det är för formsvaga spelare och för dåligt tränare. Men fan vad kul det skulle vara om fotbollen äntligen kom hem sen första gången sen 1966. Nej, men England, jag säger att man... bredden är... Nej, England ingen mentalitet där. England kommer fyra. Torska, precis samma som 2018. Torskar match om tredje pris.
Mm. Ja, vi får se vem av oss som får rätta. Jag är ute åttondelen. Du tror att de torskar en bronsmatch. Bra, Fabbe. Då gör vi oss redo för en späckad helg. Bara luta sig tillbaka på lördag och njuta av all fotboll som spelas. Och så hörs vi framåt måndag. Tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs på måndag.